Ett av mina favoritbibelställen som jag ofta kommer tillbaka till är Mose vid den brinnande busken. Den berättelse som på många olika sätt har fått tala in i mitt liv vid olika tillfällen. Och jag har upplevt att jag ska dela det med er idag. Om vi tittar lite tillbaka så innan man kommer till Mose, då är det Jakob och alla hans söner, de flyttar till Egypten. Ni vet där Jesus bor och där Josef bor och han är, ni vet, faraos högra hand och han är med och bestämmer och allting är gött för Guds folk. Men sen så står det att Israels barn, de är fruktsamma, de förökar sig, de blir fler och fler. Och så läser man vidare där i andra Mosebok och kapitel 1, så står det att det kommer en ny kung, en ny farao som inte känner till Josef, som inte vet vad Gud har gjort, som inte har koll liksom på historien bakom. Utan han bara säger, åh nej, det här folket, de blir mäktiga. Och han blev rädd och tänkte, tänk om de blir mäktigare än vad vi är. Så man plågade folket till tvångsarbete. Man talade till alla de här som förlöste de hebreiska kvinnorna och sa liksom, om det är en tjej så får hon leva. Om det är en kille så ska han dö. Men de gjorde inte det. Och när farao fick reda på det här så befallde han hela sitt folk att alla nyfödda pojkar skulle kastas i Nilen. Och så står det i andra Mosebok 2:2. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Så står det att hon kunde inte hålla honom gömd längre, utan hon tog en korg, la honom i korgen och satte honom bland vassen i Vinilens strand. Systern till honom, hon ställde sig på avstånd för att se hur det gick för honom. Där kommer faraos dotter, för hon ska gå ner och bada och få syn på korgen. Och när man öppnar den så får man se en pojke som låg och grät. Och i vers 6 så står det, hon kände medlidande med honom och sa, detta är ett av de hebreiska barnen. Då kliver hans syster fram och ger förslaget att, till faraos dotter att vi kan hitta någon kvinna som kan hjälpa till och amma. Och dottern blir, ja men självklart gör det liksom. Och när pojken är tillräckligt stor så får han återvända till palatset. Och faraos dotter möter honom och säger, du ska heta Mose, för jag drog upp honom ur vattnet. Mose, han växer upp i palatset och en dag så är han ute och går. Och så får han se hur en egyptier slår en hebreisk man. Han tittar sig runt, ser att det är ingen där. Och så slår han ihjäl den här egyptiern och gömmer honom i sanden. För att försöka göra den här långa historien kort så får farao höra talas om detta och ville döda Mose. Så Mose, han flyr till Midjans land. Där han bosätter sig hos Jetro och gifter sig med en av hans döttrar. Och i vers 23 så står det, det gick en lång tid. Lång tid är 40 år. Om vi läser andra Mosebok kapitel 3 från vers 1. Så står det så här. Mose vallade fåren åt sitt svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öken och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga och slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av eld utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den här underbara synen. Varför brinner inte den här busken upp? När Herren såg att han kom för att se efter så ropade Gud till honom ur busken. Mose! Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte för att han bävade för att se Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut i det land, upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor massa olika människor. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Alltså vilken stark berättelse. Vilket stark berättelse. För att Mose skulle kunna stå där, se den här brinnande busken, tala med Gud, så började faktiskt inte där. Det började längre bak. För att Mose skulle kunna stå vid den brinnande busken så började det med att hans föräldrar såg sitt vackra barn, gömde honom i 3 månader och gjorde allt för att rädda honom från vad farao har bestämt över hans liv. De gjorde allt vad de kunde tänka sig, trots att farao hade bestämt ett annat öde. Jag minns när jag var tonåring, det är ett tag sedan. När jag såg en intervju som man gjorde med MTV, jag tror inte den finns längre. Det är så gammalt det. Men en tv-kanal som man hade mycket musik och liksom, det var hippt. Och det var, jag brukar inte titta så mycket på det för jag fattar aldrig det. Men jag blev så tagen av intervjun, för personer som intervjuade frågade liksom de som jobbar på MTV, men vad gör ni för att locka så många unga människor att titta på er kanal? Svaret är, vi behöver inte göra något, för vi äger dem. Och jag minns hur frustrerad och arg jag var på den reaktionen. När jag bara står där och ropar mot henne. Mig äger man min sann inte. För jag är Guds barn. Idag har vi inte bara ett tv-program som försöker fånga våra barn och ungdomars fokus. Den hela värld som gör allt för att våra barn och ungdomar ska ifrågasätta om de verkligen är älskade och förlora sin identitet i Kristus. De gör allt, inte lite, allt. Älskade församling. Om vi inte gör som Moses föräldrar gjorde. Jag menar inte att vi ska ta våra barn och gömma dem i en källare i 3 månader. Och sen fixar vi en korg och ut på vatten. I liksom Finjasjön. Den blir bara större och större. Men om vi inte beskyddar dem. Om vi inte ber för dem, om vi inte slåss för dem, så lovar jag att det finns en värld utanför våra väggar som gör det. Vi är kallade att hjälpas åt att vara andliga föräldrar, andliga mor och farföräldrar, andliga förebilder, andliga förebedjare för nästa generation. Jag vill inte höra fler som säger att de äger våra barn och ungdomar. Jag vill inte se fler ungdomar och barn som matas med ord och tankar som inte är från Gud. Jag vill inte se fler skada sig själv och tappa hoppet att de är älskade och värdefulla av Gud. Herre, hjälp oss att vara andliga föräldrar och beskydda våra barn och ungdomar mot djävulens alla lömska pilar som vill ta deras frid och få dem att tvivla på sin identitet. För Gud, deras identitet är i dig, för de är ett Guds barn. Mose står vid den brinnande busken. Herren såg Mose och ropar: Mose! Mose! Herren bekräftar Mose: kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Att ta av sig skorna det visar på vördnad och respekt. Jag tror inte egentligen att själva marken liksom där Mose stod var så helig, ni vet, stenarna eller sanden eller gräset liksom. Den blev helig för Guds närvaro var där. Därför sa Gud: ta av dig skorna, för du står på helig mark. Och Gud, han presenterar sig för Mose: jag är din fars Gud, jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud. I kapitel 3 från vers 7 så säger han: jag har sett, jag har hört, jag känner, därför kommer jag. Och så säger Gud till Mose: så gå nu, jag sänder dig. Jag minns när jag var 19 år gammal. Jag hade flyttat till Jönköping för att gå bibelskola. Grow hette det då i Pingst Jönköping. Den stora kyrkan där du går vilse överallt för att du vet inte vart allting går. Och jag minns liksom hur jag går där och försöker hitta rätt. Och hamnar i någon korridor. Och så kommer Pelle Hörnmark dit. Han var föreståndare där då. Pelle Hörnmark är just nu föreståndare för vår pingströrelse. Men så går han där i korridoren och så bara: hej Matilda! Och jag blev så chockad över det. Jag till och med frågar: hur vet du vem jag är? För jag menar liksom, den församling med typ 2000 medlemmar. Vi är bibelskolor som byts ut varje år. Det är inte så att vi är där i 10 år och han vet vem vi är. Utan liksom, hej, vi säger hej gudstjänsten, sen är vi vad vi är och i vår värld och sen så hej då typ. Men i den stunden, en 19-årig ung tjej i en stor kyrka, så blir jag sedd av föreståndaren som säger: hej Matilda. Jag undrar om det är lite så Mose kände när Gud ropade på Mose vid namn. Gud vet vem jag är. Fast snäppet lite bättre, för jag menar, Gud, han måste göra koll på, jag vet inte hur många miljarder människor vi bor på jorden. Sen tänkte jag på det här, om vi hade sett en brinnande buske idag, vad hade vi gjort? Hade vi ens stannat upp för att lägga märke till om busken brinner eller inte? Eller hade vi varit upptagna med att slå 112, hallå, det brinner här borta, och letar upp en brandsläckare? Har vi förminskat Gud? Har Gud blivit, har vi gjort Gud likt våra mänskliga kompisar? För ni vet, en Gud som ropar på Mose vid namn, som säger, ta av dig skorna. Det är den samma guden som vi tillber idag. Han är allsmäktig, han är helig, han är alfa och omega. Han är den samma igår, idag och i all evighet. Det är min Gud. Han är den som har skapat solen och månen och alla planeter. Han är den som delade havet och visste vad himmel och jord skulle vara. Han är den som har format dig och mig i sina händer. Han är den som har sån otrolig fantasi att till och med vårt fingeravtryck ser inte likadant ut. Det är min Gud. Gud vet vilka vi är. Han vet vad vi står inför. Han vet vad vi möter i vår vardag. Och jag tror att det är så att idag så vill han återigen påminna oss om vem han är. Han är jag är. Javé är hans namn. Det finns inget som är för litet eller för stort för honom. Och precis som man hörde Israels folk ropa, så hör Gud även människornas rop idag. Jag har sett, jag har hört, jag känner, därför kommer jag. Därför gjorde Gud den ultimata kärlekshandlingen. Han sände sin son till jorden för att dö för vår synd, vår skuld och vår skam. Och Jesus gör det. Och på tredje dagen så uppstår han för vår skull, för att vi ska få förlåtelse och evigt liv. Sen säger Gud till Mose, så, gå nu. Men Mose är inte redo. Så Mose ställer ju fler frågor. Tack Jesus för Mose. Det är där jag fått alla mina frågor ifrån. Men tänk om de inte tror mig. Tänk om, men om. Om vi läser i andra Mosebok kapitel 4. Så står det, Mose svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord, utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då svarade Herren till honom, vad har du i din hand? Han svarade, en stav. Han sa, kasta den på marken. När han kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut din hand, ta den i stjärten. Då räckte han ut handen, grep ormen, och den blev åter en stav i hans hand. Gud frågar Mose, vad har du i din hand? Han sa inte till Mose, plocka upp det redskapet som är där. Ta det och använd det. Han sa, vad har du i din hand? Det är något som Mose har haft i 40 år i sin hand. Han har ju varit fåraherde i 40 år. I 40 år så har han ju liksom, kom nu fåren, nu går vi här, hjälp till på vägen. I 40 år så har han ju slagit djur som är farliga för sina får. I 40 år har han använt den här staven. Han vet den ut och in, han vet vilka skavsår, höll jag på att säga, staven har. Men ni fattar vad jag märker nu. Han skulle använda det som har blivit en del av honom. Och Gud säger, kasta den till marken och staven blir en orm. Och Mose blir ju rädd, här jag också, att jag gillar inte ormar. Men Gud säger, ta den i svansen och så blir det en stav igen. Jag visste faktiskt inte om detta, men jag fick lära mig att man ska aldrig ta en orm i svansen. För det blir lätt att ormen kommer tillbaka och biter dig. Och jag tänker, det borde Mose ha fattat. Om han har varit liksom, och liksom sett ormar ganska många gånger. Han borde fatta, nej men jag ska inte ta den. Men han litar på Gud. Ta den i svansen, för Gud sa ta den i svansen. Och han gör det. Något annat som jag upptäckte är att staven, det är faktiskt faraos maktattribut. Staven. Och på kronan så är det en kobra. Så Gud har nog tänkt in många detaljer i det här. Vad har du i din hand, Mose? En stav. Med samma stav räcker han ut sina händer som Gud har sagt åt honom. Och hela Egypten drabbas av de olika plågorna. Med samma stav så säger Gud att Mose ska lyfta sin stav, räcka ut handen över havet och klyva det. Så att Israels folk ska kunna gå rakt igenom på en torr mark. Med samma stav säger Gud åt Mose, slå på klippan för mitt folk är törstiga. Innan Gud säger åt oss att gå, så ställer han samma fråga till oss som han ställde till Mose. Vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Den kanske inte kan rädda hela världen eller ett helt folkslag genom ett hav. Men det du har i din hand kan rädda någons hela värld. Sen sa Gud till Mose, gå. Vem är det mer som säger gå? I Matteus 28. 18-19 så säger Jesus till sina lärjungar, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vet ni vad? Lärjungarna tog det här uppdraget på största allvar. Allt det de har sett, allt det de har hört, allt det de har upplevt, det var de tvungna att berätta. Och jag tänkte, jag ska ta med er på en sån resa. Är ni redo? Okej. I Apostlarna 1 och 15 så står det att från några apostlar så gick de till 120 personer samlade. I Apostlarna 2 och 41 så predikade Petrus sin pingstpredikan och att antalet lärjungar ökade med 3000. Från Apostlarna 2 och 47 står det att lärjungarna prisade Gud och skaran ökade varje dag med frälsta. I Apostlarna 4 och 4 så står det att lärjungarna fortsatte att tala om Jesus uppståndelse och många av dem som hade hört ordet kom till tro och nu var männen omkring 5000, inte barn och inte kvinnor, män. I Apostlarna 5 och 14 så står det att lärjungarna gjorde under och tecken och fler kom till tro, både kvinnor och män. I Apostlagärningarna 6 och 7 så står det att präster kom till tro. I Apostlarna 11 och 26 så står det att evangeliet når för första gången hedningar i Antiochia. I Apostlarna 12 och 24 så står det att Paulus och Barnabas åker på sin första missionsresa. I Apostlagärningarna 13 och 49 så står det att evangeliet har spridit sig till Pisidien och människor kommer till tro. I Apostlagärningarna 16 och 5 så står det att i mindre Asien kommer människor till tro. I Apostlagärningarna 19 och 20 så står det i Efesos får evangeliet framgång så mycket att Paulus jagas ut ur staden. Alltså jag måste bara stanna. Wow, jag vill också vara en sån. Tillbaka. I Apostlagärningarna 28 och 31 så når evangeliet huvudstaden i Rom. De kunde inte vara tysta om det de har hört och de har sett. De var tvungna att gå ut och berätta för människor om vem Jesus är. Älskade församling. Om bara några veckor så firar vi 100 år. Låt oss aldrig glömma vem han är, vad han gjort och vad han gör. Låt oss aldrig sluta be, slåss och beskydda nästa generation så de också får ett heligt möte som Mose fick. Och Jesus, jag ber, hjälp oss hitta stunder i vardagen där vi får det här heliga mötet med dig. Där vi behöver ta av våra skor inför vördnad och respekt för dig. Så du får tala ut kallelse. Så du får tala ut liv. Så du får tala ut kraft för det vi ska möta. Men så du också kan fråga oss och påminna oss igen. För vi glömmer det lätt. Vad har du i din hand? För vänner. Det är dags för oss att gå. Det är dags för oss att gå ut. För den här världen, de här människorna som vi möter varje dag behöver höra talas om Jesus. De behöver få höra om vad han gjort och vad han kan göra i människors liv. De behöver få höra att han är helig. Han är allsmäktig. Han är alfa och omega. Han kan hela människor. Han kan släppa människor fria. Han är den som kan göra människan hel på insidan. Älskade församling, lita på honom som kommer leda våra steg. Amen. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack Jesus för att du vet precis hur vi har det, precis hur vi mår, precis vad vi tänker, vad vi känner, Jesus. Jesus, jag tackar dig för att du påminner oss idag om det där heliga mötet som Mose fick ha vid den brinnande busken. Jesus, förlåt om vi har förminskat dig. Du är vår vän, men du är också allsmäktig och helig. Vi kan inte jämföra dig med våra mänskliga vänner. För i ett samtal med dig så kan du göra oss fria. I ett samtal med dig så kan du ge oss frid. I ett samtal med dig så kan vi få se någonting som vi inte sett tidigare. Vi kan se hopp. Jesus, i 100 år har den här församlingen funnits. Det är många människor som kommit in och ut genom de här dörrarna. Det är många människor som har sagt sitt ja i dopgraven. Men Jesus, det finns fortfarande människor och unga människor som ännu inte tagit sitt beslut. Som står och fightas för att det är en värld som drar deras uppmärksamhet. En värld som vill göra dem illa. Men Jesus, du är allsmäktig. Du är den som dog och uppstod för dem. Du är den som kan tala liv i deras hjärtan, Jesus. Jesus, jag vill inte höra någon som säger att de äger våra barn och ungdomar. För de tillhör dig. Du har friköpt dem. Du har märkt dem med ditt sigill. Så Jesus, kom och tala till en ung generation att de behöver dig. Och Jesus, jag tackar dig för att du inte säger till oss att plocka upp det där redskapet. Utan du frågar oss, mitt barn, vad har du i din hand? Som jag kan använda för att människor som ropar i nöd behöver få höra om mig. Och jag vill använda dig för att de ska få möta mig. Jesus, tack för att du älskar, åter älskar och ännu mer älskar oss. Amen.